Vi ska fortsätta vår läsning av Markus evangeliet. Dagens evangelietext är hämtad från Markus 12, vers 34-44. Vi står upp och lyssnar till evangeliet. Då Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärde säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt genom den heliga ande: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Allt folket lyssnade gärna på honom, och i sin undervisning sa han: se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna och husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom det får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Då kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. Det gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Temat för predikan är Messias, Davids son och Davids herre. Kom och se hur Jesus lyfter fram vad han tycker är den kanske viktigaste frågan. Frågan om Messias. Och han sen sätter sig ner och betraktar människor. Hur man besvarar de viktiga frågorna i livet. Kom och titta på 3 punkter. Messias, frågetecken. Messias identitet. Och hur du och jag kan upptäcka vem Messias är. Det här är Viktor Frankl. Ett oerhört fascinerande människoöde. Han hamnade i de tyska koncentrationslägen. Mellan 1941 och 1945 fanns han i 4 olika. Forslades han mellan 4 olika koncentrationsläger. Men han överlevde. Och en av många viktiga vittnen till förintelsens fasor. Han såg ju alla de som fördes bort att avrättas, att gasas ihjäl, att dödas. Men han betraktade också de som klarade sig undan den direkta avrättningen. Och han såg ju att väldigt många dog ändå bara av hemskheterna i själva koncentrationslägret, medan andra överlevde. Och han började analysera vad är det som gör att en människa kan överleva de mest vidriga omständigheter. Han skrev det sen i en mycket uppmärksammad bok som hette Människans sökande efter mening. Och det han kom fram till, det var att den fånge som hade förlorat tron på framtiden, den egna framtiden, var dömd. Man dog även om man inte blev avrättad. De som förlorade hoppet överlevde inte. Vi brukar säga, så länge det finns liv finns det hopp. Viktor Frankl säger tvärtom. Så länge det finns hopp finns det liv. Och jag tror att vi kan känna igen det här även om vi inte upplever de faser som Viktor Frankl var med om. Hur viktigt det är att ha ett hopp utanför sig själv. Vi kan också se hur vi människor, så fort det framträder en stark, en karismatisk gestalt, en ledare, så börjar vi knyta hoppet till den personen. Vi har ju haft den spännande förmånen att ha USAs president på besök i veckan. Och hela Stockholm var präglad av det. Vi tänker på när han valdes till president. Då framträdde han som den här ledaren som verkligen skulle kunna förändra. Och människor knöt sitt hopp till honom som om han var Messias. Och sen har ju det hänt förstås. Som har hänt så många gånger. Vilken människa kan leva upp till att vara hoppets förankring för oss andra? Och det visar sig ju alltid att en politiker kan inte förändra tillvaron. Kan inte svara på vårt behov av hopp. Det finns ett folk i mänskligheten som säger nej. Vi väntar inte på en vanlig politisk ledare, hur begåvad den personen än är. Vi har fått ett löfte från Gud. En dag ska Gud sända en gestalt. Därför har vi hopp. Och vi kan också se att det judiska folket har överlevt inte bara 10 år av faser i tyska förintelseläger, utan man har överlevt genom hela historien. Därför att man har haft detta hoppet till gestalten som Gud ska sända. Och det här är bakgrunden till det vi nu ska studera. Frågan om det finns en gestalt som vi kan knyta vårt hopp till. Om ni kommer ihåg, vi har studerat Markus evangeliet här, så har vi under ett antal veckor följt debatter som Jesus hade i Jerusalem under de sista dagarna av sitt liv. Det börjar med att Jesus kommer till Jerusalem, han rensar templet och det drar igång den första debatten. Då är det överste prästerna som kommer. Vad har du för fullmakt att göra så här, att ge dig på vad vi gör i templet? Sen kommer fariseerna och säger: Jesus, är det rätt att betala skatt? Man ställer politiska frågor, vill undergräva Jesu position genom att göra honom omöjlig. Ska vi betala skatt till den romerska kejsaren? Sen kommer saduceerna. Hur är det möjligt att tro på uppståndelse från de döda? Det finns ingen fortsättning. Och förra veckan såg vi de skriftlärda komma och ställa en lite bättre fråga. Vilka är det viktigaste budet av alla? Alla de olika grupperingarna av ledare i Jerusalem har gett sig på Jesus. Och det som förra veckans text slutade med, det var: sedan vågade ingen fråga honom mer. Jesus har svarat helt suveränt. Jesus har kontrat på ett helt genialt sätt. Alla de som har kommit för att ställa en kritisk fråga, för att sätta dit honom, har själva blivit underminerade och avslöjade. Men så här långt har Jesus varit på defensiven. Det är hans skeptiker och i slutet en nyfiken person som frågar Jesus. När hans åhörare inte har några frågor längre, så blir det ombytta roller. Nu väcker Jesus en fråga. Och det är den frågan vi ska titta på. Det här är ju intressant. Vad är det för fråga som Jesus prioriterar? Vad är det för fråga som han tycker att vi ska tänka på? Vilken fråga ligger väldigt högt upp i hans sinne? Det är viktigt att notera att Jesus tycker tydligen det är väsentligt att samtala, att diskutera, att argumentera. Han gör det här under lång tid. Att diskutera med människor. Och nu lyfter han upp den fråga som han tycker ska sysselsätta vår sinne. Och det är frågan om Messias. Självklart frågeställning i sin tid. Jag har satt frågetecken. Vi måste ju fundera på var i all sin dar är Messias. Det är inte självklart om vi går ut på Sveavägen och säger: Messias, vad är detta? Så första punkten är: vad handlar den här diskussionen om? Vad innebär Messias? Själva ordet, det betyder att bli smord. Och det har självklara referenser när Jesus talar om det, när man talar om det i samtiden. För oss har det inga referenser. För att hjälpa oss. Vi känner till vad det innebär att bli krönt. Det kan man bli som kung. Det innebär att man i och med den ceremonin får en ny position, en ny roll, en ny auktoritet. Man blir krönt till kung. Vi känner till fenomenet att dubbas till riddare. Och det är på ytan alla såna här saker, det är ju lite på ett sätt lite fåniga yttre saker. Du får en krona på huvudet, du får ett svärd på axeln. Men det är en yttre symbol för att din identitet, din funktion är något speciellt. På tal om amerikansk president. Man kan sväras in till en position. Du lägger handen på en bok, på Bibeln, och lovar någonting. Och i och med det så har du svurits in och så är du president. Vilket du inte var före det moment. Det här med Messias, det är precis samma sak, fast det är bara en annan kultur. Det man gjorde, och det ni ser på bilden här, är profeten Samuel som smörjer David. Då hade man ett krus med olja och så hällde man det. Istället för att sätta en krona på huvudet, ett svärd på axeln eller lägga handen på en bok, så hällde man olja över håret och det rann ner över ansiktet på personen. Och i och med det förstod alla, från och med nu har den här personen gått in i den här nya rollen. Det här säger någonting om den personens identitet och funktion. I Israel så väntar man på en person som ska vara smörjd av Gud. En speciell gestalt som Gud ska sända. Och som Gud har insatt i den här rollen. Och han ska äntligen kunna motsvara allt det som vi hoppas på och längtar efter. Messias. Går inte att läsa Gamla testamentet utan att ha med det här begreppet Messias. Men om man börjar undersöka det så hittar man något mycket egendomligt. Detta helt centrala begrepp finns bara två gånger i hela Gamla testamentet. Och nu blir man ju helt ställd. Vad är det? Ja, det är helt sant. Det finns bara två gånger själva ordet Messias. I psalm 2, Herren och hans morde. Och i Daniels bok. Till dess att en smord förste framträder. Det här var ju märkligt. Ja, det är inte riktigt så märkligt. Om det kanske först ter sig. För det vi ser genom hela Gamla testamentet, det är att Gud igen och igen ger sitt folk löfte om en gestalt som ska komma. Men han säger då vanligtvis inte att det ska vara Messias, och han använder det ordet. Men Gud utlovar en gestalt. Det finns redan i Bibelns tredje kapitel, när relationen mellan Gud och människa har gått snett, så säger Gud: en dag ska kvinnans avkomma, alltså en person som föds av en kvinna och därför är människa, men som är sänd av Gud. Han ska återställa allt. Han ska krossa ormens huvud. Han ska renovera det som nu har blivit ödelagt. Och så återkommer löftena på olika sätt. Till Mose talar Gud om att det ska komma en ny profet. Så ska vara en större profet än Mose. Vad hade Mose gjort? Han hade befriat folket ur fångenskapen. Han hade slutit förbund mellan folket och Gud. Han hade talat Guds ord. Och nu ska det komma en gestalt, en större profet. Som ska befria folket på ett djupare sätt. Som ska stifta ett viktigare förbund. Som ska tala ännu mer ifrån Gud. Och det talas om och om igen. Att det ska komma en härskare. Någon som ska bekämpa och nedkämpa och krossa det onda. Men han ska inte vara som alla de andra härskarna. Som upprättar ett ont herravälde när man har besegrat sina fiender. Utan han ska vara fredens herre. Han ska upprätta rättfärdighet, rättvisa, godhet. Inte bara över Israel utan över hela jorden, över alla folk. Det ska komma en härskare, men en god härskare. Och vi kunde titta på många, många fler saker. Alla de här löftena knöt man ju förstås i Israel till den här tanken på den utvalde. Den smorde, den speciella, alltså Messias. Så man behövde inte själva ordet för att förstå. En dag ska Gud sända en sån här gestalt. Alla löften strålar samman i Messias. För det andra, Messias identitet. Det är det som Jesus vill att vi ska fundera på. Då har vi lite bakgrunden. men Messias identitet. Jesus vill lyfta fram frågan om vem Messias är. Ska vi notera först hur Jesus gör det? Han ställer ju en fråga. Och så slänger han med för det första vad som är hans auktoritet när han resonerar kring frågan om Messias. Jesus citerar en psalm, psalm 110, men säger: den här psalmen som är skriven av David har också Guds ande som författare. David har på andens ingivelse skrivit följande ord. Jag vill att vi ska notera det här är en viktig punkt. Vad är det som gör att vi som kristna håller på att läsa ur Guds ord? Vad är det som gör att vi som kristna låter det här styra hur vi tänker och hur vi lever? Därför att vi tror som Jesus att det är tillkommet på andens ingivelse. Förvisso skrivet av David, eller skrivet av Markus, eller skrivet av Paulus. Men de skrev det på andens ingivelse. Petrus kan han, när han citerar en annan psalm i Apostlagärningarna, så citerar han psalm 2. Säger han precis likadant. Som har låtit den helige ande säga genom David. Så David skrev det, men den helige ande var där och verkade. Så att anden kommunicerade. Så auktoriteten för Jesus är Guds ord. När han ska ta upp frågan om vad är nu Messias identitet, så refererar han till ord. Det behöver vi göra. Kristen tro handlar inte om vad vi tänker, vad vi tycker ytterst sett. Även om vi ska tänka och vi förstås ska känna efter. Men ytterst sett så måste vi ta in det som ordet säger. Därför att det är ingivet av anden. Okej, auktoriteten är skriften. Men hur ser Jesu argument ut när det gäller vem Messias är? Och nu kan vi tycka det är lite antiklimax. Jesus vill att vi ska tänka kring Messias. Och här är hans argument. David kallar alltså Messias honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Och då kan man tänka så här. Är det här det bästa Jesus har att komma med? Är det här någon sorts knockout-argument som ska hjälpa oss att tänka kring Messias? Var är kraften i det här argumentet? Hur kan han vara Davids herre om han också är Davids son? Det framstår inte som, för oss som wow. Har han inget bättre? Kan man tänka. Jesus argumenterar kring Messias och sin egen identitet på många ställen och på olika sätt. Och vi kan ge intellektuella och historiska och existentiella argument för vår tro på Jesus. Men vi kan aldrig komma undan det som Jesus gör här, att vi också måste ge centrala argument ur skriften. Om nu Jesus lyfter fram det här argumentet så har det tyngd, även om vi inte först ser det. Så låt oss lägga vår besvikelse åt sidan och se, okej, kan det ligga någonting i det Jesus försöker kommunicera här? Hur kan Messias vara Davids herre om han är Davids son? Det Jesus vill säga är inte att han förnekar att Messias ska vara Davids son. Absolut inte. Det här är glasklart från skriften att Messias ska vara en ättling till David. Det återkommer hela tiden i olika löften. Till David själv är löftet: efter dig ska jag upphöja en avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme för evigt. Det ska komma ättlingar till dig. Och till slut ska det komma igen. Som inte ska regera under 3 decennier och sen dö. Utan som ska upprätta ett evigt kungadöme. Och han ska vara din son, David. Till Jeremia så säger Herren: se, dagar ska komma då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung. Så det är en ättling till David. Jesaja talar om att det ska skjuta ett skott ur Isais avhuggna stam. Isai var Davids. Så ur Isais avhuggna stam, det är en ättling till David. Så Jesus ifrågasätter inte att Messias ska vara Davids son. Det bejakar han på många ställen. Han går själv in i den rollen när den blinde Bartimaeus ropar: Davids son, förbarma dig över mig. Så lyssnar Jesus till det och går fram till honom och helar honom. Så han förnekar inte att Jesus är att Messias ska vara Davids son. Nej, det som är argumentet här och frågeställningen, det är: hur kan Messias samtidigt vara en son till David och så samtidigt vara Davids herre? Och styrkan i det Jesus säger, det handlar om det kulturella sammanhanget. De Jesus talar till, för de är det helt självklart hur man talar när det gäller släkt, led och generation. Förfadern är förstås den väsentliga. Förfadern kan inte kalla sin son för herre. Hur framgångsrik en son än blir, så måste man markera att man själv är ett led före. Vi tänker ju inte så i vår kultur. Men i den antika kulturen så är relationen till föräldrar och förfäder av den arten. Så en fader kan inte kalla sin son för herre. Och det är detta Jesus lyfter fram i en psalm. Inspirerad av Guds ande talar David om Messias som ska vara hans son. Och så kallar han honom herre. Vad betyder det? Det är detta Jesus vill att vi ska tänka kring. Det här kan vi inte förstå om vi inte läser psalmen som Jesus reflekterar över eller hänvisar till. Så låt oss läsa delar av psalm 110. Här har ni den. En psalm av David. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedna folket. Detta är psalmen som Jesus citerar. I samtiden så är alla överens om att detta är en messiansk psalm. Detta är en psalm som syftar på den här kommande Messias. Och nu gör Jesus uppmärksam på att i den psalmen säger David att Herren, Gud, sa till den som är Davids herre. Och så kommer det vad Gud säger till den som är Davids herre. Men hur kan David säga så? Att det är hans herre när det ska vara hans son? Och om man tittar på vad det är Gud säger till Davids herre, så är det häpnadsväckande. Gud säger till Messias, Davids son: sätt dig på min högra sida. Alltså att vara jämlik med Gud. På den yttersta positionen, att sitta på Guds högra sida. Det är en gestalt som är jämlik med Gud. Det är genom denna gestalt som Gud ska besegra och döma alla fiender. Och bildspråket är väldigt konkret utifrån det antika kriget. Hur han ska sätta sin fot på nacken på alla de besegrade. Han ska besegra allt som står Gud och godheten och rätten emot. Han ska vara en präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Han ska vara en präst som vida övergår hela det levitiska prästsystemet, alltså det man hade i templet. De var inte präster för evigt. De dog efter några generationer, så kom det en, eller några decennier, och så kom det en ny präst och en ny präst. Han ska vara en präst som övergår det offersystem och den försoningstjänst som pågick i templet. Och i sista delen av psalmen så sägs det att han ska ha Gud på sin högra sida. Det verkar vara en person som är helt jämställd med Gud, som Gud sätter på sin högra sida. Och så samtidigt ska den personen ha Gud på sin högra sida. Det är en son till David som samtidigt är på Guds nivå. Och som är den genom vilket Gud ska besegra allt som står honom emot och ska slutgiltigt försona allt som har ställt sig mellan Gud och människa. Det här är vad Jesus gör med sin fråga. Han fullständigt spränger samtidens begränsade bild av Messias. De tänkte, han ska komma som politisk ledare. Han ska komma och befria vårt folk från det romerska förtrycket. Men de tänkte om honom som en Davids son enbart. Och Jesus visar, skriften talar om Messias som något mycket mer än en mänsklig släkting till David. Förvisso en mänsklig släkting, men oerhört mycket mer. Ni som åkte tunnelbana i veckan och läste Metro kanske läste en av de krönikorna som handlade om Jesus och som gav en fullständigt felaktig, förvriden, förkrympt och falsk bild av Jesus. En framträdande intellektuell i Sverige ska skriva om Jesus och har fullständigt fel bild av vem Jesus är. Det var inte den felaktiga bilden som Jesu åhörare hade. Men det här att man har en förminskad och felaktig bild av Jesus, det finns i de flesta tidsåldrar. Vi har den runt omkring oss. Vi behöver göra som Jesus, att spränga de förkrympta bilderna av vem Messias är och se hans härlighet, ättlingen till David, som samtidigt är förenad med Gud. Och som ska åstadkomma en befrielse, inte begränsad, varken i tiden eller rummet, utan en fullkomlig, verklig befrielse och upprättelse. För det tredje, hur kan vi upptäcka Messias? Hur kan vi upptäcka mer om Messias? Hur kan vi hjälpa vår samtid att upptäcka Messias? En Facebookgrupp som har över 600 000 medlemmar heter så här. Detta är namnet. When I see the words why or explain on my homework, I die a little inside. När jag ser orden varför eller förklara på min hemläxa, då dör jag lite på insidan. Det är ju sätt att säga, jag vill inte ta det extra jobbet av att tänka själv, att analysera, att reflektera. Jesus hade aldrig gått med i den Facebook-sidan. Han har använt ett antal dagar för att samtala och resonera med människor. Nu ställer han en fråga utan att fullt ut besvara den själv. För vi måste dras in i skeendet. Vad ska vi göra av Jesus? Han som skrev Metrokrönikan, han har inte läst evangelierna ordentligt. Han har inte låtit sig dras in i skeendet. Därför att då hade hans falska föreställningar om Messias sprängts i bitar. Han har bara utgått från invanda föreställningar och fördomar om Jesus. Och så är det så ofta. Så lägg ner den där Facebook-sidan. Det vi behöver tänka på, det är att vi väldigt lätt bara köper ett givet perspektiv och så fortsätter vi inte att fundera. Det gäller Jesus och det gäller andra saker. Några snabba exempel. Under lång tid så tänkte man ju att jordklotet var centrum i vårt planetsystem. Allt snurrade runt oss. Trots att efterhand började det bli allt fler bitar som inte stämde in. Det gick inte att förklara om man såg det på det sättet. Ändå så när Copernicus sa, nej men det är nog på ett annat sätt att solen är i centrum, så var det allt för många som inte köpte det. Det tog lång tid att bryta sönder det invanda. När Galileo längre fram kunde bevisa att Copernicus hade rätt, så var man ändå motstridig. Nej men så kan det inte vara. För man satt fast i det man bara liksom självklart utgick ifrån. Eller ta ett annat naturvetenskapligt exempel. Den klassiska fysiken och Newton. Han hade kunnat förklara väldigt mycket med sitt perspektiv. I början av 1900-talet så dök upp nya frågor som inte gick att förstå. Men de flesta sa, nej men vi hänger fast vid det här. Vi behöver inget. Och de som till slut fick genomslag för det vi idag kallar för kvantfysiken. Planck och Einstein och Schrödinger och Bohr. Ja, de fick ju kämpa för det här. Därför att de stod för en ny förståelse och sa, helheten passar inte ihop om vi inte också tar in det det här perspektivet. Precis så här är det med Jesus. Människor går omkring med en viss invand föreställning. Och så bara viftar man bort allt det som inte passar in. Notera att Jesus ger inte svaret, han ställer en fråga. Vad innebär det? Vi måste börja tänka. Vi måste börra reflektera. Vi måste läsa psalm 110. Vi måste börja läsa de andra texterna om Messias för att fundera på vem är han? Vi måste lägga pusslet själv. Och så är det i vår tid. Det är därför som vi vill i olika sammanhang inbjuda till studier av evangelierna, eller hur? Så att vi lär oss att lägga pusslet. Psalm 110 utmanar hela pusselbilden. Vem är Messias? Vi måste lägga av med religiös teater. När Jesus har gått igenom det här med Messias så sätter han sig och tittar på människor. Hur agerar människor när det gäller de stora frågorna? Och han säger, så ofta så bryr vi oss inte om sanning. Han tittar på de religiösa. De håller på med sin religiositet för att bli hälsade av människor för att sitta främst vid gästabuden. Det är bara en social grej. Man är inte intresserad av sanning. Vi kommer ingenstans med Jesus om vi inte är beredda att lägga undan. Lägga åt sidan allt det där. Och börja ställa oss frågan, vem är han? Jesus ser de som lägger pengar till templet. Många lägger mycket. Kommer en änka som lägger några ören, allt hon har. Och Jesus säger, titta på henne. För henne är det inte teater, det har med hjärtat att göra. Hon är intresserad av att ära Gud. Därför att det hon gör, det har ett pris. Det har konsekvenser för hennes liv. Hon gör sig beroende av Gud. Hon är beredd att låta det hon gör få konsekvenser. Och så är det om vi vill upptäcka Messias. Han visar sig inte för den som inte är beredd att ta konsekvenserna av det han ser. I krönikan i Metron beskrevs Jesus bland annat som en sektledare. Är han det? Som vill ta makten över människor och ta också det sista från en stackars fattig person för att använda det till egen del. Ingenting kan vara längre från sanningen. Jesus ser den här kvinnan som ger därför att hon i sitt hjärta är öppen för Gud. Han tar inte de pengarna. Och vad gör Jesus själv? Ett par dagar senare så ger han allt, inte av sina pengar, men av sitt liv, för den kvinnan och för de religiösa teaterspelarna och för dig och mig i den här kyrkan. Ett par dagar senare låter han sig fängslas, torteras och korsfästas och bär bort vår synd, oavsett om vi ger någonting till honom eller inte. Han är så långt ifrån en sektledare som manipulerar människor för sitt eget bästa. Han är den som har gett allt för oss. Och där visar han att han är en präst efter Melkisedek, en större sorts präst. Och när han själv i ett annat sammanhang citerar en känd messiansk text, och väljer han Jesaja 42. Där det står att Messias, hans namn, ska ge hopp, folken hopp. Det som Viktor Frankl såg i koncentrationsläget. Det som vi kan se överallt i ett välfärdssamhälle där människors ögon blir tomma för de inte längre har ett hopp. Allt det där kan mötas i Messias. Han som gav sitt liv för oss. Men som också har blivit upphöjd och sitter på faderns högra sida. Och nu är han. Hans namn, det är hoppet för folket och det är hoppet för dig. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för att du valde att ge ditt liv för oss. Herre, vi prisar dig, du som nu är uppstånden och upphöjd och sitter på faderns högra sida och ska komma tillbaka för att upprätta ditt rike. Tack för det hopp som vi kan ha utanför oss själva, vår egen brustenhet och vår egen svaghet. Herre, vi ber dig att du ska öppna våra ögon så vi ser mer av din härlighet och din skönhet. Och vi ber dig att du ska hjälpa oss att kunna öppna ögonen på vår samtid så att de börjar ana vem du är.